Ni är mycket välkomna till Studio DN. Idag om dopning, ett samhällsproblem som långt ifrån bara handlar om kända idrottare som åker fast när de försöker kasta längre eller springa fortare. Den stora marknaden finns bland vanliga människor utanför elitidrotten.
Alla jag ser upp till, faktiskt alla, tar ju någon form av doping. Varför ska jag sitta här och inte ta någonting?
Ja, alla tar ju någon form av doping, säger Daniel, en vanlig kille som ville få större muskler. Nyligen inleddes en rättegång i Göteborg mot tre män som står åtalade för grovt dopningsbrott. Männen har drivit en dopningsfabrik i ett industriområde på Hisingen. När den sprängdes i höstas beslagtog polisen 2 miljoner enheter anabola steroider. Men produktionen tros ha varit större än så. Jens Littorin vid Göteborgsredaktionen har kartlagt den här verksamheten. Hej Jens!
Hej Lasse!
Hur började det här jobbet för din del?
Ja, det började helt enkelt med att åklagaren väckte ett åtal mot de här tre personerna. Och så vi började titta lite grann på det här. Det är ju inte första gången en sån här fabrik avslöjas i Sverige. Det har hänt tidigare. Men det som sticker ut med det här fallet det är ju de stora mängderna. Och när vi började titta på förundersökningen där som var gjord så kunde man ju också se vilka de tänkta mottagarna var av de här försändelserna som man hade skickat här från Göteborg och som innehöll då dopningspreparat. Och det satte ju igång lite tankeverksamhet där, så vi började titta helt enkelt på vilka de här personerna var och sen också lite grann på hur stor utbredningen egentligen av det här problemet kan vara.
Ja, vad kom ni fram till där då, Jens, med vilka de här personerna var? Vad var det för människor?
Ja, det är ju en del av dem är ju de som man kan förvänta sig att det är. Det vill säga folk som är kroppsbyggare och styrkelyftare och sådär. Men en stor del var ju också som vad vi kunde identifiera i alla fall som vanliga personer. Någon som jobbar inom vården i Stockholm. En 17-årig grabb från en förort i Stockholm. Andra personer ute i landet som man inte vanligtvis förknippar med doping helt enkelt.
Och här ska vi höra en annan av de vanliga svenskar som dopar eller har dopat sig. Sari Hammer som höll på med styrketräning. Hon var lastbilschaufför dessutom. Hon berättar här i en film från Dopingjouren.
Jag mår det fantastiskt. Jag känner mig euforisk, lycklig efter träningspassen. Jag hade en fantastisk känsla i min kropp för att jag tyckte att jag hade hittat nästan som livets mening och jag mådde som en prinsessa.
Ja, det är starka ord där Jens. Hur funkar doping egentligen?
Ja, de som tar de här preparaten gör ju det med avsikt att få större muskler. En del av dem skulle jag säga. Och det verkar fungera alldeles utmärkt. Daniel som jag intervjuade här, han berättade ju att redan efter andra kuren så märkte han en väsentlig skillnad. Han blev mycket starkare helt plötsligt. Orkade lägga på 10 kilos vikt på varje moment i gymmet. Och det märktes ju också på omfånget på hans muskler.
Men det är ju inte bara det där med muskler utan det är ju andra som har det för... Det påverkar ju känslolivet också. Kriminella använder det för just i det av, med den avsikten.
Ja, absolut. De utredare som vi har pratat med i det här fallet, då, de pekar just på de här två kategorierna. Folk som tar det för att få större muskler, men också för att de kriminella som tar det för att bli avtrubbade och ta bort empatin när man ska begå våldsbrott. Det är ju... Det är ju inte heller helt okänt sen tidigare, men man kan ju ta exemplet med Anders Behring Breivik till exempel från Utöja som tog anabola steroider för att klara av och begå det där fruktansvärda brottet.
Om man nu försöker få en storleksuppfattning, dopningsbranschen, hur stor är den?
Ja, det är nog väldigt svårt att göra den uppskattning. Men helt klart det är ju att kriminella organisationer ser det här som ett sätt att tjäna stora pengar. En polis berättar för mig att om man importerar då eller smugglar in 1 kilo bra testosteron, alltså av god kvalitet, så kan det i användarledet ge miljontals kronor vid försäljning. Och det är bara 1 kilo. Så det är ju inte... Det kanske säger lite grann om vad det är. Och idag är det ju så att det är ju... den här försäljningen... Det är lättare att kränga såna här saker än narkotika idag. För att den är ju... Alltså där är ju både tull och polis mera på sin vakt, skulle jag säga.
När vi kommer tillbaka ska vi prata mer om den här smugglingen och varifrån preparaten kommer. Ja, Jens Littorin, du nämnde det här med testosteron, alltså dopningspreparat. Det verkar vara en djungel överhuvudtaget. Vad finns det egentligen för olika typer av preparat? Och anabola steroider, vad är det till exempel?
Ja, det är ju oftast... Alltså de här preparaten säljs ju helt lagligt i Asien till exempel. I länder i Asien som Kina. Så de som håller på och tillverkar här i Sverige, de importerar ju de här anabola steroiderna, som testosteron, som är ju ett manligt könshormon då, som man köper och smugglar in till Sverige för att då i de här fabrikerna tillsätta olika saker, bindmedel, oljor och sådär, för att få dem i tablettform eller i ampuller då, så i flytande form.
Så det är det de här göteborgarna har gjort. De har köpt det här testosteronet och sen har de tillverkat tabletter av dem i sin fabrik alltså.
Precis. Och då ska man väl tillägga det att de här miljöerna som de här fabrikerna finns i, det är inga sterila miljöer direkt. Och det är inte män med vita rockar som går omkring och sätter ihop de här tabletterna, utan det är ju inte särskilt hälsosamma miljöer. Och det är ju det som är lite grann problemet här också, att då, när personer tar det här, det är ju inte... Dels är det ju biverkningar av själva testosteronet, men sen kan man ju inte alls vara säker på att det är säkra preparat man tar, om, inom citationstecken. Utan det...
Nej, kan hur vara, vågar folk överhuvudtaget? Då?
Ja, det är en fråga som många ställer sig. Daniel berättar ju här om biverkningar som han fick när han började injicera det här. Han tog en kur och fick en infektion i skinkan, alltså som han beskriver det, som att det var en handboll på skinkan. Han blev tvungen att sjukskriva sig från jobbet för att han haltade så kraftigt och kunde inte gå. Och det finns ju många sådana exempel också på att det här...
Som skadas verkligen svårt då av det här alltså.
Ja, och sen har vi ju naturligtvis de långtgående biverkningarna som ju är ganska kända, att man... Ja, det finns ju allt möjligt, men de kan ju direkt vara dödliga i längd om man håller på länge.
De här göteborgarna då som tillverkar de här grejerna i sin fabrik då på Hisingen, hur fick de sen kontakt med dem de skulle sälja sakerna till?
Jag tror att tidigare så var det väldigt vanligt att de här kontakterna sköttes på gymmet. Men vad jag förstår nu så har det nästan uteslutande blivit så att man söker upp de här grejerna på nätet. Det finns sajter som man kan gå in på om man blir... man får tips om var de finns. Stora sajter som... Och sen så sker själva försäljningen då via krypterade appar. Så att man inte ska lämna några spår efter sig. Men vad jag förstår så är det väldigt enkelt att få tag på de här grejerna. Daniel berättade för mig att han första gången han köpte så beställde han på nätet och 3 dagar senare så låg grejerna i brevlådan.
De här 3 göteborgarna, vilka är de från början?
Det är personer varav den ene tidigare har varit dömd för den här typen av brott. Han berättar själv att han missbrukar både steroider och narkotika själv. Den andra personen hör också hemma i de här kroppsbyggarkretsarna. De har umgåtts på ett gym, de har gått på samma gym. Och den tredje personen, den yngre av dem, är ju en person med, ja, han har ett brottsligt förflutet, men han har mera sysslat med rån och annat. De har träffats på gymmet helt enkelt.
Och nu står de inför rätta och rättegången i Göteborg fortsätter. Du med din bakgrund i idrottssammanhang, Jens, långvarig, ökar dopningen i Sverige, kan man säga det? Eller hur ser det ut?
De experter som jag talar med säger att det är väldigt svårt att säga hur stort det här problemet är. Men att det ökar, det kan man nog vara klar på. Samtidigt ska man ju säga det att alltså antidopingverksamheten inom elitidrotten i Sverige fungerar ju väldigt bra. Däremot så vet man ju ganska lite om hur många det är som håller på med det här. Men att det sker, det är ju fullständigt klart.
Daniel, som du har pratat med, han har ju själv då kommit på nya tankar uppenbarligen. Så här säger han idag.
Jag tycker det är så skönt att inte vara så fanatisk. Och om man börjar med doping, då är man förmodligen redan väldigt fanatisk. Annars varför skulle man börja? Det är att man bara vill ha mer. Därför börjar man med dopingpreparat. Liksom.
Han har taggat ner en del, vad jag förstår.
Ja, han tränar något mindre också, berättar han för mig idag. Men han håller ju fortfarande på och lyfter. Men hans budskap är ju att det går att få större muskler utan att fuska sig fram med anabola steroider och riskera sin hälsa.
Alla 4 delar, Jens Littorin, av ditt reportage om dopningsfabriken som sprängdes finns också att lyssna på i Lyssna på DN. Tack Jens för att du var med. I Studio DN imorgon om de kinesiska djurmarknaderna som börjar öppnas igen trots omvärldens kritik. För ljudillustrationen idag stod Jens Littorin och dopingjouren. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog från Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.